Hörrni, vad gott att få träffas till gudstjänst igen. Och så här in på nya året, första söndagen som vi firar tillsammans. Jag förstår ju inte att vi redan skriver 2020. Det var ju nyligt, jag skrev 2000. Blev det rätt nu? 2000. Ja, 2000. Det känns som igår, om jag tänker efter. Jag minns den kvällen, jag minns vart jag firade nyår. Det gör ni också, förstår jag. Inte vart jag firar, men vart ni firar. Och det är så det är. Vi minns de där stora händelserna. Men nu är vi här. Nu är det 2020. Och jag tänker att varje gång som det är ett nytt år så har vi en möjlighet, du och jag, även egentligen hela mänskligheten, men du och jag personligen också, att göra någon form av omkalibrering. Om du vet vad det är. Alltså att ställa in livet igen mot de viktiga värdena. Vad säger Gud in i mitt liv? Vad är det absolut viktigaste 2020? Kommer mitt liv, får mitt liv spegla Jesu kärlek, nåd och omsorg för den här världen? Får han plats att i mitt liv ge ut det i den här världen? En fråga som är jätteviktig för dig och mig som tror på Gud. Det finns en bok i Gamla testamentet som är väldigt seriös och väldigt svart och mörk, och den heter Klagovisorna. Och innan jag kommer till den, helt seriöst nu, om du och jag är riktigt ärliga, är det inte kört egentligen för oss allihop? Alltså klimatet, krig, svält, det är kaos än vart vi tittar oss runt. Australien brinner formligen lika mycket som Danmark i storlek. Och kanske ännu mer nu då, för det var för några dagar sedan. Är det inte kört för oss? Är det lönt att hålla på? Var någonstans finns hoppet i vår tid? Är det inte ute med oss? Det är frågan jag ställer mig idag. Låt oss vända oss till Klagovisorna för att få svar om det är ute med oss eller inte. Vi läser tre stycken versar i den här korta skriften mitt i Bibeln ungefär. Efter profeten Jeremia. Det är troligtvis profeten själv, alltså Jeremia, som har skrivit Klagovisorna. Det här sker år 587 före Kristus, när Jerusalem är helt förstört av babyloniernas härjningar. Och det finns egentligen inte mycket av hopp kvar. Det är ute med folket. Det är ute med landet. Det är ute med människorna. Och så läser vi. Mitt i den här ganska mörka, klagande skriften så står det följande i kapitel 3, vers 22, 23 och 24. Så här. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Därför hoppas jag på honom. Det intressanta här är, ni ser att jag har fetmarkerat tre stycken ord. Ordet nåd, ordet ny och ordet del. Det är så med hela Klagovisorna, i alla fall de fyra första kapitlerna, det femte är inte upplagt på riktigt samma sätt. Det är som att den som har skrivit har tänkt lite extra. Varje vers börjar på ett av det hebreiska alfabetets bokstäver. Och så går det vidare i rätt ordning. De här versarna börjar på bokstaven chet i det hebreiska alfabetet. Den åttonde bokstaven som ser ut så där. Och det intressanta är att det är de där tre orden, nåd, ny och del, som börjar på bokstaven chet i hebreiska alfabetet, språket. Låt oss titta på de orden innan vi avgör om det är helt ute med oss eller inte. Okej? Vi börjar med första ordet. Nåd, stod det i texten. Det är ett vackert ord, eller hur? Väldigt vackert ord. Men jag tror att vi har svårt att förstå det i vår tid. Vad är det som kan lyfta mänskligheten ut ur hopplöshet? Vad är det som kan ge mig, dig, hopp om liv? Vad är det som kunde ge Israels folk hopp om ett liv efter härningarna av Babylonien? Vad är det som kan ge mänskligheten hopp i vår tid? Ja, Bibeln ger ju ett tydligt svar. Klagovisorna säger tydligt. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Det är nåden från Gud själv som gör att det finns anledning för mänskligheten att ha hopp. Det är Guds nåd till dig, till mig, till den här världen att det inte är ute med oss. Det intressanta med bokstaven chet är också att den symboliserar som någonting som ger skydd och inhägnad. Den ser ju ut nästan som ett tak eller ett hus, va? Eller hur? Den symboliserar skydd också i form av social vänskap och kärlek. Det ligger i bokstaven chet om du frågar en jude. Då tänker jag, vad är det som ger dig och mig det skydd, den trygghet, den vänskap och kärlek som vi behöver för att ha ett tydligt hopp? Ja, ni vet ju svaret nu. Det är Guds nåd. Det är Guds nåd att det inte är ute för någon enda en av oss. Det är Guds nåd som gör att vi kan fortsätta andas. Men i västvärlden tycker jag att vi har ett problem. Därför att vi har en tendens att alltid mäta allting utifrån förtjänst. Alltså, som man bäddar får man ligga. Om jag har bäddat för mig på ett visst sätt så får jag den lönen, eller hur? Om jag jobbar, stretar hårt och gör det jag ska så får jag det jag förtjänar. Men frågan är, stämmer det med nåden? En fånge blir inte benådad bara för att någon tycker, ja men vi ska väl ta och vara lite snälla. Det har ju nyss varit jul. Vi kanske ska benåda den här livstidsdömde fången. Det gör man inte. En fånge måste bevisa, jag tar mitt straff. Jag har lidit nog. Jag har rest mig upp i min karaktär. Jag har visat att jag förtjänar det. Så snälla ni, benåda mig. Ja, kanske. Om du lever ännu bättre så ska vi benåda dig. Eller ta bilden av om jag jobbar 8 timmar per dag och tjänar mitt levebröd så får jag någonting för det och det kallas för lön. Är ni med? Det är lön. Om jag gör någonting väldigt bra, jag springer en mara, det är svårt att tro mig. Men i alla fall, jag springer ett maratonlopp och jag vinner. Och jag får en trofé. Då kallas det för att jag får ett pris. Jag har gjort någonting oerhört bra. Eller om jag är en fantastisk uppfinnare eller forskare, vetenskapsman, jag kommer fram till något oerhört gott och nytt och bra för mänskligheten. Så får jag en utmärkelse som talar om för allt och alla, inklusive mig själv, att du har gjort något riktigt bra som är värt att prioritera och att lyfta upp för mänskligheten. Hur är det med nåden? Ja, nåden funkar inte riktigt så. Om vi tänker att vi bara ska få efter vad vi förtjänar, då finns det ingen nåd. Vad är det Paulus, aposteln, skriver i Efesebrevet? Låt oss läsa det bibelordet just nu. Jag tror det kommer på skärmen, ja. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vad står det här? Jo, nåden är det som räddar oss från synden, från döden, från djävulen och ondskan. Det är Guds nåd som räddar, inte mina gärningar, oavsett hur goda de är. Så jag kan alltså inte komma inför Gud och visa på mina fantastiska gärningar och säga, jag tror att jag förtjänar din nåd, Gud. Då kommer Gud att säga, det finns ingen som förtjänar nåden. För vad står det i Guds ord? Vad står det i Romarbrevet 3:23? Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och vad står det sen? Lyssna nu. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Med andra ord kan inte någon av oss, inte jag heller, komma inför Gud. Och så kommer Gud att säga, alltså Robert har varit riktigt duktig under 2019. Jag tror att jag ska visa honom nåd. Kanske kan jag hänga upp dina fina gärningar i min himmelska julgran och beskåda dem. Och så kan jag ge dig nåd för att du har varit så duktig, Robert. Alla har syndat och kommit till korta. Vad betyder det? Vad är synda för någonting? Vi tänker ju gärna bara i olika typer av bilder och gärningar. Synd är i grunden, som hebreiska eller grekiskan säger, att missa målet. När jag missar målet för livet, när jag missar målet med vad det är att vara människa, då lever jag i synd. Och här säger Bibeln, alla människor missar mer eller mindre målet och lever därför i synd. Kommer till korta inför Guds härlighet, står det här. Vi saknar Guds härlighet. Vi når inte upp till Guds mått av härlighet och liv. Nu börjar det bli väldigt negativt, pastorn. Ja, det här är klagovisorna. Nu är vi inne i dem. För mitt i det så vet vi ändå att Bibeln är tydlig på att Gud älskar. Gud älskar sin skapelse och sin mänsklighet. Gud älskar dig personligen. Han vet vem du är. Men om vi ska gå på våra meriter, våran godhet, våra gärningar, så kommer vi alla till korta. Vi kan inte hoppas på att bli frikända en dag i domen om det handlar om dina och mina gärningar. Alla kommer till korta. Men det finns en som inte kommer till korta. En människa och samtidigt Guds son, Jesus Kristus. Och han kom just för att du och jag inte ska behöva klä skott för allt det som vi kommer till korta i. Han kom för att ta allt det på sig, för att visa vad nåden är för någonting. För att du och jag ska kunna leva ett liv här i Guds nåd. Och få Guds gillande över våra liv. Jag kommer inte fram eller når upp till Guds måttstock. Du gör det inte. Men på grund av Guds kärlek till människan är det inte ute med oss. Det är inte slut. Det är inte färdigt. Förrän Gud har sagt sitt. Och Gud visar nåd utöver nåd. Guds barmhärtighet är inte slut, stod det i klagovisorna, om du hörde det förut. Jag vet inte om du har legat vaken någon natt och funderat på, hur ska jag veta den dagen när historien tar slut och jag står inför Guds domstol, att det räcker. Att det jag är och har räcker för att bli frikänd. Hur ska jag veta det? Kan en människa veta det? Går det att veta det? Enligt Bibeln, Guds ord, så går det att veta det. Därför att Bibeln är tydlig på att den som tar emot honom och tar emot nåden i sitt liv kan veta att han är ett Guds barn. Och blir alltså den dagen frikänd inför Guds domstol. Wow. Det är evangelium, mina vänner. Jag vet att jag blir frikänd på grund av Guds nåd. På grund av den Gud är. När Petrus kommer till en romersk officer som heter Cornelius. Petrus var en av Jesu lärjungar. Han följde Jesus. Han predikade Jesus. Han gick ut och berättade om vem Jesus var. Och vad Jesus hade gjort i hans liv. Och vad Jesus kunde göra i allas liv. Och när han kommer till en officer som hungrar efter att förstå Guds rättfärdighet. Så berättar Petrus för dem. Och förstår att nu har Gud liksom brytit alla barriärer. Gud är inte bara för det judiska folket längre. Gud är för alla som vill ha med honom att göra. Så berättar Petrus om nåden. Och så säger han så här i Apostlagärningarna kapitel 10, vers 44. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Vilken är han här? Jo, det är Jesus. Alltså Gud har utvalt Jesus till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Wow, det finns en som kan förlåta dig och mig allt det som vi gör som vi inte vill ha kvar. Allt det vi bär på, bördor, gissel, problem, misslyckanden, än vad det är som vi bär på du och jag. Så finns det en som kan ta det ifrån oss och befria oss, och det är Jesus Kristus. Och det är nåden som gör det möjligt. Inte hur lyckade eller olyckade du och jag är. Det är Jesus som ger oss det oförtjänt. Vilket betyder att jag kan inte tjäna upp till det. Jag kan inte visa hur god jag är för att få det. Jag måste helt enkelt inse att jag inte når upp och bekänna och ta emot nåden, då får jag det. Då blir jag befriad. Wow, det är inte ute med oss. Det är inte ute med oss. Låt oss titta på nästa ord. Det andra ordet och bokstaven på bokstaven skett, det är ny. Hur lydde versen nu då? Låt oss läsa den igen. Det står så här, den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet, vers 23 där. Vad är det som är nytt? Enligt grundtexten så står det egentligen ordet den. Betyder inte att det här är fel på översättningen. Det betyder att man kan se lite olika delar i det här. Men det står egentligen i plural. Alltså det är nya varje morgon. Vilka då de? Vilka är det som är nya? Ja, det som står före. Guds nåd och barmhärtighet är ny varje morgon. Varje morgon. Det finns ingen dag du och jag behöver leva där vi känner, det finns ingen nåd för mig och mitt liv och det jag har gjort, tänkt, sagt, varit med om. Svaret på den funderingen är, det finns nåd för alla. Om jag vill ta emot den. Om jag vill att Guds nåd ska förvandla mitt liv, bära mig genom livet. Så finns nåden där för mig och för dig. Du kan få ta emot nåden. Kanske för första gången idag. Jag vet inte. Jag vet inte dina erfarenheter, dina tankar. Men du kan få ta emot Guds nåd. I Jesus Kristus. Hur gör man det, pastorn? Ja, man böjer sig inför Gud. I sitt hjärta, i sitt inre. Man säger, Herre, Nu släpper jag det här till dig. Jag kan inte uppfylla det jag borde uppfylla som människa. Jag når inte upp. Men du har gjort det för mig. Du har varit människa fullt ut. Och jag bekänner att du, Jesus, är den som kan befria, förlåta och upprätta mig som människa. Kom och gör det. Flytta in i mitt hjärta. Då gör Jesus det. Det är så enkelt. Betyder inte att allting blir enkelt efter det, men det betyder att du har en helt annan utgångspunkt. Att nåden tar plats i ditt liv så att det du lever av, det är det starkaste kärnbränslet som finns. Nåden. Det tar aldrig slut. Det kan klyvas så många gånger som helst. Det tar aldrig slut, för nåden finns alltid där. Ny varje morgon. Wow. Ny varje dag. Varje morgon. Okej, pastorn. Betyder det då att om jag är en kristen, om jag bekänner Jesus Kristus som min Herre, tar emot hans nåd, så kan jag inte längre synda. Då slutar jag att göra det som är fel automatiskt. Allting blir perfekt. Nej, det är klart att det inte är så. Jag kan fortfarande synda som en kristen, som ett Guds barn. Men jag måste inte synda. Jag lever inte utifrån synd och död. Jag lever utifrån liv och nåd. Som någon klok människa sa någon gång: synden är inte längre mitt hantverk, utan möjligen min tandverk. Och då tror jag ni förstår skillnaden, va? Om jag har någonting som hantverk, då är det någonting jag verkligen lever i, gör det, står i det, lever av det. Men om det är något som är min tandverk, då är det något som plågar mig nu och då. Något som kommer in och som förstör just där och då. Men som går att göra någonting åt. Synden kan fortfarande vara vår tandverk. Det är klart att jag misslyckas. Det är klart att vi gör fel, tänker fel, säger fel och så vidare. Men jag måste inte göra det. Syndens makt, som det står om i Bibeln, är bruten över den som har tagit emot Guds nåd i sitt liv. Jag vet att jag är ett Guds barn. Och när jag gör fel kan jag komma tillbaka till honom och säga: förlåt mig, jag gjorde fel. Jag vill inte leva så. Jag vill inte göra så. Förlåt mig, Herre. Fyll mig igen med din nåd och barmhärtighet. Jag vet som Guds barn att jag är räddad. Och jag vill lyssna allt mer på Guds röst. Jag vill vara allt mer redo att lyda, att följa, att göra det där som är hans verk. Det stod ju i bibelordet vi läste nyss från Efesebrevet. Titta på den 10:e versen där. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Ser ni här? Jag är skapad till goda gärningar i Kristus, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem eller leva i dem. Det är ett sätt att säga att leva, det är att vandra. Vad betyder det här? Det betyder att jag som Guds barn, jag försöker inte leva upp till massa saker så att Gud ska tycka om mig och acceptera mig och möjligen ge mig nåd. Det är tvärtom. Gud älskar dig och mig över allting annat. Han ger oss av sin nåd, av fri vilja, av kärlek till dig och mig. Och när vi tar emot den nåden så flyttar det in ett nytt liv här som gör att jag vill börja leva annorlunda. Och så lever jag ut nådens gärningar, de goda gärningarna som Gud har förberett åt oss. Wow! Jag behöver inte hålla på och sträcka på mig och visa för Gud hur duktig jag är. Så nu var jag på Guds tjänst igen, Gud. Visst är jag bra. Och dessutom går jag lite kollekt den här gången, vilket jag inte gjorde förra gången. Det där säger ingenting till Gud. Det Gud bryr sig om är: vill du ha hans nåd? Vill du leva ut det liv som han redan har gett genom Jesus Kristus? Så kan du få göra det och ta emot det livet i ditt liv. Och säga ja till honom och hans nåd. Och som jag sa, oavsett vart du är, Är det första gången idag? Är det hundrade gången? Ta ett steg med Jesus idag. Säg igen, jag vill att din nåd ska vara det som jag lever utifrån. Jesus, kom in igen. Lyft bort bördorna i mitt liv. Ta bort synd. Jag vill inte ha det här svarta och mörka i mitt liv. Kom med ditt ljus, med ditt liv, med din nåd. Då gör han det. Det fantastiska att det står i Guds ord att han gör det. När vi säger vårt ja så kommer han in i ditt och mitt hjärta. Oavsett vem du är, oavsett var du kommer ifrån, oavsett vad du har gjort, oavsett vad du har tänkt, vad du har sagt genom ditt liv, så gör han det. Slutligen, vad står i sista delen av klagovisernas vers? Jo, ordet del. Chet var ju bokstaven vi pratade om. Vad står det där? Jo, Herren är min del, säger plötsligt profeten. Det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Ibland har vi en tendens, åtminstone har jag det, att när någonting kommer lite för nära så skjuter jag det från mig. Jag distanserar mig själv ifrån det lite grann för att det börjar kännas lite obekvämt. Det kommer lite för nära. Jag projicerar gärna på någon annan om jag hör någon påminna om någonting som är ett problem för mig också. Då projicerar det gärna på någon annan, men det är ju mycket större problem för honom eller henne. Varför gör vi det? Det är för att det är bekvämt. Det är mycket lättare så. Varför ta itu med allt det där i mitt liv som jag egentligen vet att jag borde göra? Istället är det lättare att titta på någon annan som borde ta itu med det i sitt liv. Men här kommer nåden och blir min del. Mitt liv. Profeten blir personlig här. Han nöjer sig inte med att predika allmänt om Guds nåd. Han säger, det här är min del. Herren är min del. Det säger min själ. Och jag hoppas på Herren. Han är mitt hopp. Och det kan bli din personliga del också. Du kan få uppleva det i ditt liv. Jag tror att alla människor som åtminstone har någon vilja att leva drivs av ett hopp av något slag. Och för min del och utifrån min tro så tror jag att det finns ingenting som är så starkt som en fast förankrad tro i Gud. Där jag får en framtid och ett hopp. Där jag ser att det finns en framtid även om det just nu skulle se ut som kaos. Så därför tror jag att varje människa behöver det hopp som Jesus erbjuder. Som han kom till världen med och som han presenterar genom sitt liv när han går här nere på jorden. Och som han predikade och visade på alla möjliga sätt. Det hoppet behöver bli mitt hopp. Behöver bli ditt hopp. Och den frågan eller det erbjudandet kan bara du och jag personligen svara på. Och ta in som en del i våra liv. Det är inte kört. Och nu ska jag gå in för landning. Jag vill berätta om Golden Gate-bron. Den här fina röda bron som än så länge har inte jag sett den i verkligheten. Det kanske många andra av er har gjort. Den här byggdes för över 80 år sedan. 90 år sedan kanske det är nu. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var stora problem när man började bygga den här. Då världens längsta bro. 1280 meter är det fria spannet som Golden Gate-bron har mellan pylonerna. Och när man skulle bygga den här var det motstånd redan från början. Det tog många år innan man fick till all tillstånd med marken och allt det här. Och innan folket förstod att vi behöver bygga en bro. Till saken hör att det här sundet är väldigt besvärligt tydligen. Tidvattenströmmarna är enormt kraftfulla i den här delen av San Francisco och i den här bukten, eller det här sundet rättare sagt. Men till slut kom man igång, man bygger. Men problemet är ju arbetsförhållandena. Människor dör fullkomligt på det här bygget. Man faller ner från broarna, från fästen när man håller på med konstruktionen. Och många dör Till slut inser chefingenjören Josef Strauss att jag måste investera i ett nät och hänga under bron så att arbetarna vet att om de faller fångar nätet dem. Han gör det. Det kostar $130,000 då att investera i det här nätet som hängdes upp under Golden Gate-brons konstruktioner. Och den räddade faktiskt livet på många. 19 gånger räddar detta nät människor som faller ner från konstruktionen, från bron, för att landa i det här nätet. Och poängen, istället för att drivas av fruktan för döden och stå uppe på denna konstruktion där det dessutom blåser kraftigt de flesta timmarna på dygnet och vara rädd för att jag sätter mitt liv på spel, jag kommer att falla mot döden, så kunde de som arbetade där lita på det nät som fanns där nere och fångade upp dem när de föll. Jag tror att ni anar min poäng. Vad är det, det står i Hebreerbrevet? Vad säger Hebreerbrevet om Jesus Kristus? Jo, följande i vers 2 och 15. För att genom sin död, och sin död är Jesus det talas om, göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Jag måste inte drivas av fruktan för döden. Jag måste inte fortsätta vara slav under fruktan. Kanske inte för döden, kanske är det fruktan för sjukdom. Kanske är det fruktan för människor. Kanske är det fruktan för Gud. Jag måste inte drivas av den fruktan. Jag måste inte fortsätta vara slav. Jag får ta emot nåden som befriar mig och gör mig till ett Guds barn. Och där jag kan veta att nätet som räddar mig, det är Jesus Kristus. Och som fångar mig när jag faller, när du faller. Och som tar emot oss i sin nåd. Min vän, nu är den här predikan strax slut. Men 2020 är inte slut. Det har precis börjat. Och jag vet inte exakt vart du är. Jag vet inte vad du har planerat för 2020. Jag vet vad jag själv har lite för planer och tankar. Men låt inte det här tillfället gå förbi dig nu. Säg till Gud vad du har på ditt hjärta. Ta del av nåden som är ny varje morgon och som kan bli din del. Som kan bli en del av ditt liv. Gör någonting av det erbjudande du får av himmelens Gud. Låt 2020 få bli det året när nåden spelade den avgörande rollen i ditt liv. Gör någonting för att det ska bli så. Ta ett steg. Jag kommer att stå vid den där pelaren lite gömd. Så vill man komma till mig där kan man gömma sig bakom pelaren tillsammans med mig. Och så ber jag för dig. För 2020, jag välsignar dig gärna. Jag kan också be att Jesus ska få flytta in i ditt hjärta. Om det är det du längtar efter. Om du vill ha en ny start med honom. Bengt Erik sitter där nere i bönehörnan och Eva tillsammans med honom. De kan be där nere med dig också. Samma sak. Välsigna dig inför det här året. Be att du ska få se nådens gärningar det här året. Att du får ta steg med Gud som förändrar livet. Gör någonting idag i den här gudstjänsten innan du går hem. Kanske vill du bara gå fram och tända ett ljus, och det är inte så bara. Det är för att det kan vara tecken för dig inför Gud. Där du säger, jag tänder det här ljuset Herre, därför att jag vill att 2020 ska bli ett nådens år. Också i mitt liv. Gör någonting utifrån det du har hört nu. Inför 2020. Låt det få landa i dig. Och Gud får göra det han vill under det här året. Ska vi be tillsammans? Herre, du känner oss var och en. Och du vet mycket tydligt hur vi fungerar. Och du vet Herre om det här budskapet når fram till oss. Om det rör om någonting i oss. Eller om vi mest av allt bara sitter och lyssnar och tar emot. Men Herre, jag ber. Jag ber att nådens evangelium, nådens glada budskap ska få förändra och förvandla vår verklighet. Jag ber att det ska få vara ett nådens år 2020. Jag ber att din nåd ska få vara ny över oss varje dag det här året. Jag ber också för den som sitter här och kanske tänker, ja visst, jag har smakat nåden. Men jag vet inte riktigt hur den smakar idag. Jag vet hur det smakade en gång. Och jag ber att den personen ska idag få ta ett steg och känna, Guds nåd gäller mig. Det gäller mig. Jag får lämna bort allt det där jag har burit på i alla år och ge det till Jesus. Och så befriar han mig. Och för den som inte har gjort det någon gång och kanske vill göra det idag, kan få säga det i sitt hjärta, kan få säga det där man sitter i bänken, kan få säga det genom att gå till förbön till mig eller till den nere i bönehörnan eller till ljusen och säga, Jesus, jag vill. Jag vet inte riktigt vad det här betyder. Jag vet bara att jag vill ha din nåd i mitt liv. Din nåd och förlåtelse. Tack Jesus att du ska vara med honom eller henne då. Jesus, vi lägger hela det här året inför dig. Herre, du ser hur oroligt det är i världen. Du ser det som händer just nu på irakisk mark. Där det smäller bomber och där det bara blir mer och mer spänt, Herre. Jag ber för världsläget. Jag ber att de ska ta sitt sunda förnuft till fånga. Jag ber att du ska ge dem vishet, Herre. Att inte göra några mer dumdristiga saker. Kom med din fred och din frid, Jesus. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.